Oskar?
Vi har varit på bokmässan. Du har varit jättemycket på bokmässan. Jag var där lite.
Vi var ju där på torsdagen. Och jag hade några grejer. Jag talade på GP i deras monter, eller vad man ska säga, om manligt skrivande.
Okay.
Tillsammans med Victoria Greve och Björn Werner.
Manligt skrivande?
Ja.
Typ en bok om traktordäck.
Ja, precis. Nej, men det blev ju så här, jag fick ju förklara liksom att, eller jag gjorde faktiskt min läxa. Ja. Det här var ju, vi satt vid 25 minuter så här, så jag tänkte, nej, men jag får systematisera det här på något sätt. Så jag beskrev liksom att det fanns en typ av ett profant manligt skrivande, eller att man kan se det på ett profant sätt, eller ett enkelt
heligt sätt.
Nej, just det. Nej, profan är motsatsen till helig.
Ohelig.
Ja, ohelig. Ja. Och då blir det ju liksom, ja, nej, men det är klart, en bok som handlar om traktor. Eller en bok som handlar om första världskriget. Om du slumpmässigt väljer en bok som handlar om första världskriget.
Så är 100% skriven av män.
Ja, eller 99% skulle jag nästan gissa. Så på det sättet så finns det ju liksom ett intresse hos män som präglar vad de producerar.
Om det inte handlar om en liten urtgård som har gått sönder under andra världskriget.
Ja,
då är det typ någon så här Hertha Müller-figur som skrivit den.
Ja, men det är antagligen. Ja.
Patetiskt.
Ja. Och så är det alltså, nej, men så här, för att män och kvinnor har ju olika intressen och sådär. Det är liksom ofta. Mm. Men sedan så när man läser vad stora författare skriver om manligt och kvinnligt själva i sin litteratur, så är det ju ofta så att de, till exempel Virginia Woolf, hon säger liksom, ja, nej, men Shakespeare hade, han är androgyn liksom, de stora genierna, de är liksom androgyna i sitt tänkande, de kan gå in både i en manliga och kvinnliga och så där, så producera någonting som transcenderar det typiskt liksom banalt manliga och kvinnliga då.
Ja.
Och
håller du med om det då?
På sätt och vis. För när det gäller, i alla fall när det gäller liksom riktigt stor litteratur, så tänker man inte så mycket liksom, det här var en man eller det var en kvinna som skrev och sådär. För det brukar ofta vara, det ligger ofta på en annan nivå.
Men jag tänker att det kan finnas en fälla i det resonemanget, att det är androgynt. För jag skulle nog vilja påstå att män som är skickliga författare sätter sig in i olika perspektiv. Men jag ser inte alls det på samma sätt från kvinnor. Nu kanske jag är orättvis, men jag liksom, riktigt manliga tankar har jag aldrig läst av en kvinnlig författare.
Hon är Joyce Carol Oates. Hon kan skriva jävligt brutala saker faktiskt.
Ja, men det okej, men det kan vara brutalt i och för sig. Men nu var det inte det jag syftade på. Nej, det är mer att jag inte känner igen mig själv, hur jag tänker. Eller vad jag har för motivation och så vidare.
Nej, men jag har inga liksom bestämda åsikter riktigt om det. Men det är liksom, man kan ju se det på så många olika sätt. Alltså vissa verk är det ju, skrivs ju inte av kvinnor. Liksom på spaning efter en tid som flytt. Det är ju liksom, det finns ju ingen motsvarighet som kvinnor ännu har producerat.
Nej.
Men då får man ju också vara, liksom, man kan ju också vara ärlig då och säga att utan att vara helt PK-mässig, att liksom historiskt sett så har kvinnor pluppat fram 10-15 barn och har haft väldigt jävligt tydlig roll i ett patriarkalt familje, i en familjestruktur, och så har det ju varit fram tills nästan p-pillret kom.
Ja, precis.
Och sedan p-pillret, jag tänkte på det bara häromdagen, att det liksom, ja, vi får ju se vad får p-pillret för konsekvenser om 100, 200, 300 år i just vad kvinnor kommer skapa och producera. För jag är helt övertygad om att det är fan inte oviktigt.
Jag tror att det är en del av jag tror att det är en del av beskrivningen, men jag tror att det är en annan. Jag tror att det finns en väldigt stor generell skillnad i det manliga och det kvinnliga psyket. Och jag tror att det kvinnliga är mycket mer riktat på sin egen kropp och sig själv och sina känslor och hur känns det här i magen.
Mm.
Den är på det sättet mer solipsistisk.
Mm.
Och jag använder inte det för att vara taskig nu, utan jag säger att den är mer riktad. En film är mer hur kände jag när jag såg den här filmen.
Mm.
Och alltså det är väldigt inriktat och väldigt kroppsligt liksom, den psykologin.
Mm.
Och män har inte den grejen på samma sätt. Och det gör liksom att jag tror att det finns en, när man beskriver andra personers känslor och motivationer och vad det är som händer och skeenden och rum och allt vad det är, då tror jag nu ska jag försöka vara rättvis här liksom, så jag inte låter som en kvinnohatare, men jag tror att kvinnor kan vara bättre på att beskriva saker utifrån sig själva. Om de skriver en deckare, så besöker de typ Läckö slott och så skriver de om känslorna och beskriver saker och rum och sånt för att de själva har varit där. Där tror jag kvinnor kan vara mycket bättre än män, men män är bättre på typ science fiction exempelvis.
Mm.
Där man inte kan ha varit i den situationen eller känt det någonting där. Alltså där,
ja.
det tror jag är en distinktion som inte p-pillret har att göra med.
Nej, men jag håller med. Liksom, jag är också övertygad om att det finns stora liksom psykologiska skillnader mellan män och kvinnor som inte är, eller som är helt biologiska och som egentligen inte kulturen rår så mycket på.
Nej,
det, och det är ju liksom en kontroversiell tankegång idag. Ja,
det borde inte vara kontroversiellt, men det är det.
Ja. Och det är ju synd, för jag kan inte se något antihumanistiskt i den föreställningen.
Alltså, huruvida du tycker det är humanistiskt eller ej, det bryr sig inte verkligheten om.
Nej.
Det är mitt synsätt.
Eller biologin bryr sig inte om det.
Ja, men det är ju verkligen. Alltså, det är inte relevant vi tycker om de här sakerna.
Ja.
Det är så här, om man har issues med det, så har man ju det jobbigt för sig. För då har man ju issues med hur
allt.
Världen är beskaffad.
Ja,
och det är liksom ingen bra... Det är ingen bra drake att ha i sitt liv. Så kan jag väl säga. Okej, men vidare bokmässan. Eller du kanske hade något mer du ville säga om manligt och kvinnligt?
Nej, inte så mycket. Men det var ju... Det är ju ett jävligt intressant ämne i alla fall. Men just den här idén om att jag läste ju hon Virginia Woolf och Marguerite Duras, och Marguerite Duras var ju också inne på det. Nej, men du vet, menar hon då att liksom de stora författarna de är könlösa liksom, det spelar ingen roll eller liksom så där. Så den idén i alla fall, som jag kanske inte håller med om själv egentligen, men den finns i alla fall, som, och kanske också som om jag ska vara elak då mot de kvinnliga författarna, så kanske den finns som en slags vad ska man säga, någonting som mildrar den här biologismens grovhet på något sätt. För då kan man säga då att Shakespeare är androgyn i sitt tänkande och i sitt sinne, så har man ju liksom, då har man ju stävjat den enorma dialektiken mellan det manliga och kvinnliga på något sätt.
Ja, det är intressant, men det blir väldigt slimigt väldigt fort.
Ja, det blir det.
Och jag önskar att man kunde diskutera sådana här saker på ett vettigare sätt.
Ja.
Eller vi gör ju det nu.
Ja, vi gör ju det, men det är liksom, för sedan går man in på individuella författarskap och sådär, så blir det ju väldigt, Agatha Christie, är hon så jävla kvinnlig i skrivande?
Nej, hon kanske inte är det. Okej, men vidare. Bokmässan. Jag ska berätta en snabb grej vad jag kände på bokmässan. Och det var att jag gillar ju, vad heter det, Håströms förlag.
Mm.
Det tycker jag är mäktigt. Det är ju där Nicanor, teratologen, gör sina översättningar. Och jag var framme vid deras bås och de har ju, jag fotade av med telefonen. För jag bara, haha, här har vi typ 20 poddavsnitt, tänkte jag.
Mm, mm.
Nu behöver jag inte jobba någonting, för här har jag 20 färdiga poddavsnitt.
Mm.
Så jag bara tar med en kamera så, klick på de olika böckerna då. Det tyckte jag, de gillar jag som fan. Annars tyckte jag att resten är komiskt tråkigt.
Mm-hmm.
Det känns som att målgruppen är 55-åriga bibliotekariekärringar och någon svenska lärare som bara vill ha en anledning och åka ifrån Töreboda i 2 dagar.
Mm.
Alltså det var så sjukt boring.
Mm.
Jag gick igenom hela mässan, det är ju stort liksom. Och då var det tusentals personer. Och bland alla de här tusentals personerna så såg jag 2 stycken män under 30.
Mm.
Och det gör mig lite ledsen, för jag tycker läsande och litteratur är väldigt viktigt.
Mm.
Men jag förstår, det är ingen business för de här unga männen, läser inte. Så det finns inga pengar i dem. Men samtidigt så skapar man ju ingenting till dem så att de tycker det är roligt. Så det är, förstår du vad jag menar? Mm. Problemet att det är klart att inte de är intresserade om man inte gör någonting till dem. Och det har skett en skillnad här, tror jag. För att jag tror att både du och jag hade tyckt att det var ganska kul att springa runt där och kolla på grejer när vi var 25.
Mm.
Men de är inte.
Men jag gjorde ju det när jag var 25.
Ja,
jag tyckte ju att det var, saker var.
Men det kanske inte var lika kärringaktigt då. Ursäkta, men jag uttrycker ju klarspråk. Det kanske inte var det. Det här är
vad har hänt?
Vad har hänt?
Ja, det här vet vi ju inte.
Nej. Men det var
väldigt få unga män. Väldigt, väldigt få unga män.
Ja, men som sagt, jag såg 2 stycken och jag såg tusentals personer där.
Mm.
Det är ju knäppt, faktiskt.
Mm.
Och så går folk runt och ser lite nöjda ut. Det är väldigt så här, vad ska man säga? Det är väldigt sån här medelklass-prestige-grej. Att det är precis som, jag ser den här blicken ibland när folk kommer ut i skärgården med skärgårdsbåten. Mm. Så ser man en litet nöjt uttryck som i huvudet låter så här: vi har det allt bra här i skärgården. Mm. Där vi,
du menar liksom, att det är en övre medelklassnöjelse på något sätt?
Ja, precis. Eller inte, övre medelklassen är nog inte där, men lägre medelklassen är nog där.
Ja. Ja,
okay. Det är liksom, det är någon slags nöjdhet i det där som min punkarsjäl liksom inte riktigt kan hantera.
Mm.
Så jag började öla istället.
Ja. Nej, men det gjorde vi ju ganska tidigt där på. Det var ganska grymt. Vi skapade mäktigt. Liksom en bas där på Heaven 23 eller ja. Vad det heter, va?
Uppe i den här skyskrapan som ligger i samma byggnad så tog jag och Andreas, för att vi typ började kröka tidigare än någon annan. Så tog vi ett jättebra bord och så kom det förbi massa folk och prata och så här. Ja, men det var ju kul liksom. Ja. Det är min recension.
Ja.
Jag vill inte negga för mycket, för jag tycker det är grymt egentligen. Men det är något som är skevt. Liksom. Det är...
Ja, men jag vet inte vad man kan göra åt det. Eller... Ja, det var ju lite det samtalet gick ut på också, det här med manligt skrivande, om jag går tillbaka till det kort. För då var det, ja men Andreas frågade de andra, varför är det så få män på kultursidorna och som skriver och sådär? Jag vet ju inte om det är riktigt, jag har inte gjort den analysen, men det kanske är, nej, men de är inte intresserade.
Var det inte våran vän Ludvig Köhler som argumenterar för att det här inte riktigt är så på kultursidan? Han skrev väl om det här med att det är massa unga män som skriver grymma grejer, det är bara att de inte läser dem.
Mm. Ja just det, det var det han skrev, ja.
Precis.
Ja, och jag är nog beredd att hålla med där. Vad fan, män har ju skrivit asmånga böcker nu, men varför, då får du ju fan skriva om dem och ta upp det då.
Men med det sagt så tycker jag att många av de här unga männen skriver saker för en väldigt femi publik liksom.
Mm.
För det är ju det som är cashen. Sådär.
Ja, de inser att det är så jävla många kvinnliga läsare liksom.
Jag ser ju ingen potentiell Heinlein bland de här unga kulturmännen liksom.
Nej.
En grovis, som man kan kalla dem.
Eller, han var ju väldigt trevlig i och för sig.
Heinlein? Ja, det är klart. Men jag menar, han skriver också...
Liksom.
Han skriver många böcker som är liksom ball som fan att läsa om man är en 20-årig kille. Det är det jag menar. Alltså, det är också... Det räcker
och de här Bukowski-karaktärerna lyser ju med, lite med sin frånvaro.
Ja.
Stig Larsson kanske är lite av en sån enfant terrible, så att säga. Men han är ju en gammal.
Ja,
gammal
precis. Igen. Exakt. Han är ju gammal nu. Och, ja, men man vill ju ha någon sån grov punkig med ballaböcker fast någon är yngre som kan liksom inspirera andra och så.
Mm.
Men ja, det lyser med sin frånvaro, tror jag.
Ja, det gör det nog. Ja, det gör nog fan det.
Ja. Sen, ja, berätta mer. Vi träffar lite olika folk och så.
Vi träffar lite folk. När vi satt på Heaven 23 så träffar vi ju bland annat Sven Anders Johansson.
Ja, precis.
Som beställde en öl där. Ja. Och han är ju nu tydligen, det har varit en liten debatt med honom på kultursidorna. Mm. För han när det gick så bra för SD då i valet, så skrev ju han ganska, vad ska man säga, ganska dräpande eller sådär, om att ja, men DN, det er hatkampanj mot SD hjälpte ju inte så mycket uppenbarligen.
Nej.
Och liksom på kultursidorna har ni alla nu kulturmuppar hatat SD då i alla år. Och men nu liksom får det något genomslag i era fina tankar och idéer och er godhet. Hur mycket leder det någonstans?
Ja.
Så Anna retade ju, så folk blev assura på.
Jag måste bara säga, för jag läste, du länkade, så jag läste hans första artikel där som satte igång det här.
Mm.
Och jag tyckte att han uttryckte sig neutralt. Jag tyckte att han var snäll.
Ja.
Jag tyckte att han var försiktig. Och rimlig. Jag tyckte inte att det var en det var liksom ingen,
det var inte
en agiterande artikel och det var inte en trollande grej och det var liksom, det var inte där det var. Det var en väldigt försiktig framställan om att liksom, ja men det här fungerade ju inte för er. Mm. Eller sådär.
Det var ju vettiga resonemang.
Ja, eller? Precis.
Ja, precis. Ja. Men det blev mottaget lite som jag sa.
Precis, det mottaget var orättvist på det sättet skulle jag säga. För att det blev mottaget som om han har liksom petat i ett, han petar ju i och för sig ett getingbo, men han blev mottaget som att han har bankat på getingbot med ett baseballträ.
Ja.
Och det tyckte inte jag att han gjorde.
Nej. Som han verkligen pissat på getingboet ordentligt.
Ja.
Nej, men vi sa ju det till honom, eller jag vet inte om du hade läst artikeln då när han kom där.
Nej, det hade jag.
Men jag sa ju till honom, hur går det nu liksom? Nu har du ju retat upp Kultursverige här. Och det hade han ju uppenbarligen, för det har blivit fler och fler artiklar om det här. Och Tente sa att nej, men det, demokratin är jätteviktig och bla bla bla. Och så det, han har verkligen rört upp någonting där. Och nu läste jag idag i Expressen att nu får han hate på sociala medier och sådär. Så,
det, ser. Å andra sidan, för jag har gjort ett litet experiment med mig själv. Så att jag har läst på Twitter i några veckor.
Mm-hmm.
För jag har aldrig använt Twitter. Mm. Så jag ville veta vad det är och så. Så jag läser lite grejer. Och att om Expressen skriver att någon får hate på sociala medier.
Mm.
Så kan jag säga att hela Twitter är bara fyllt av hat.
Mm.
Så att alla får hate där.
Ja, jag misstänker att det är så.
Så jag menar,
liksom, det betyder liksom ingenting.
Nej. Jag läste en jätterolig grej på Twitter som jag måste berätta. Det finns en SD-kvinna som heter typ Kronlid eller någonting.
Mm.
Hon har fått massa kritik. För att hon fick någon så här andra talmansplats eller någon roll i riksdagen. Och det är, ursäkta mig, men det är en helt meningslös position.
Mm.
Men hon fick den. Och hon har enligt folk så hon varit kreationist. Så hon liksom...
Hon tror inte på dinosaurier.
Hon tror inte på evolutionsteorin. Och då var det någon som skrev på Twitter att nu har Sverigedemokraterna verkligen satt sig i skiten i målgruppen...
Ja, sjuåriga pojkar.
Ja, exakt, sjuåriga pojkar med det här dinosaurförnekandet. Ja, det är så jävla roligt liksom.
Så, ja, det var jävligt roligt.
Gick bara 57 år, den delen nu.
Liksom.
Ja, så sådana grejer är ju rolig hate. Liksom. Men mycket är ju bara... Alltså...
Nej, men jag går inte ens in på Twitter längre.
Nej, men det, jag tror att om man inte tar Twitter på rätt sätt... Om man börjar Twitter-knarka och känner någonting, då ska man ju inte vara där.
Nej.
För det är verkligen... jag har aldrig sett något sånt, så mycket hatfullt i hela mitt liv.
Mm.
Ja, men tillbaks till kulturdebatten. Jag ville bara säga att när Expressen skriver det, så det kan man skriva om alla. Det är en icke-nyhet. Ja. Liksom.
Nej, men det var väl bara det jag hade att säga om Sven.
Ja, han var väldigt trevlig. Jag visste inte riktigt vem det var. Jag är inte så insatt i Kultursverige.
Men han, är väldigt
han var trevlig. Och
skriver på Aftonbladet och kanske är en professor eller någonting.
Okej.
Okay. Apropå en annan.
Han kanske är en professor eller någonting.
Ja, nej, men,
man vet inte.
Nej, men det är så många som är professorer.
Han kanske är det.
Har vi mer att säga om bokmässan? Jag festade ju vidare väldigt mycket. Det kan man ju säga. Att nu kändes det ju verkligen som att, pandemin... är över. Det är som man har glömt bort pandemin.
Ja, den har aldrig
funnits. Nej, den har aldrig funnits. Men det var ju jävligt röjigt alltså på fester och så på bokmässan. Och flaska efter flaska åkte in på några av de festerna jag var på. Det var liksom, det var en orgie nästan i...
Ståhej.
Ett riktigt ståhej. Ja. Klackarna var i taket ordentligt. Så,
ja, det är ju roligt. Ja. Ja, det är kul. Mm. Sen träffade jag pratade med ett antal personer också som var de var väldigt arga på det här med SD och sådär. Och, jag upplevde, utan att nämna några namn nu, så upplever jag lite psykosartade beteenden från Kultursverige efter det här valet som jag har tänkt mycket på. Alltså det är liksom man ser ju när någon blir radiostyrd och liksom bara häver ur sig saker.
Som när man läste DN då.
Ja, precis. Och det upplevde jag vid ett antal tillfällen och då tänkte jag ibland att undra om den här personen vill fråga mig någonting eller liksom så här. Undra om den här personen är liksom så här. Varför kommer inga frågor? Så här, vad tycker du? Eller vad, det är liksom,
personen är i sin egen bubbla. Bara.
Så här är någon som är 15 år yngre än mig som liksom ska förklara liksom att nu är det, nu har i princip Benito Mussolini tagit makten i Sverige. Och då står jag där, okej, vad bra att du förklarar det för mig, liksom. Lite den...
Jag förstår. Lite Trump derangement.
Ja, lite Trump derangement syndrome och Putin derangement syndrome och...
katastroftänkande.
Ja, precis.
Nu kommer allt. Ja. Kommer de slå?
Men just det är intressant när någon slår på så att man märker att de här personerna har monologer med sig själv. Så står andra runt omkring liksom. Jag tycker bara det var intressant. Men vad var det jag tänkte på? Det var inte så många kändisar på golvet den här torsdagen.
Fan, jag såg ingen kändis.
Jag såg Alexandra Pascalido. Hon är ju känd. Det var den enda jag såg som är väldigt känd. Om hon nu är väldigt känd.
Tidigare har man kunnat se Jan Guillou.
Ja, han har brutit benet. Man kan ju inte rulla runt Guillou i en rullstol där.
Nej,
eller?
Han skulle väl aldrig acceptera en sån.
Han har ju fan gått på Sigtuna. Ska han åka runt där som en handikappad person? Det är ju under hans värde.
Ja, det är under hans värde. Nej, men det var konstigt att man inte såg så.
Jag tror det beror på att man har tagit bort proffsdagen. Så nu släpper man in kreti och pleti på torsdagar. Och då är det många kända personer som inte vill vara där. För att det är öppet för allmänheten. Det tror jag att det är. Och jag tycker det är synd. För den typen av elitism eller att man har en proffsdag. Jag ser ingen konflikt i det. Jag tycker det är helt okej. Att man kan få lov att ha det.
Det här var ju tydligen på test nu. Så den proffsdagen kanske återkommer nästa år. Hoppas det nästan.
Ja, precis.
Så att det bara är man får, invigda som är där.
De får liksom... De får inte tänka på det. De får liksom inte tänka på den här proffsdagen för mycket vad det är.
Nej.
De får liksom inte sitta och börja så här analysera det efter Foucault. Och de får liksom inte de får bara ha det.
Nej.
De får inte tänka det.
Nej, precis. Inte makt...
Nej.
Pyramid.
Inte göra en maktanalys där.
Nej,
utan bara en pragmatisk analys.
Ja, precis. Och man kan följa tradition.
Ja, precis. Och jag menar, för det de gör, det de stjäl från mig, det är ju min dröm att träffa till exempel Ulf Brunnberg. Eller?
Ja,
ja, men det är ju mig. Det är jag som är det stora offret här när inte jag får träffa Ulf Brunnberg. Ja. Det är så jag känner i alla fall.
Ja, men det var jävligt roligt i alla fall med bokmässan.
Ja. Du, jag ska komma in på en annan grej. En vän till båda oss. Mm. Han är lite sur på mig. Han tycker inte jag är kulturell.
Mm.
Så han vill att jag ska läsa romaner och jag läser ju en del här i podden, men jag är ju inte bra på det här att läsa vad ska man kalla det för? Skönlitteratur är ju inte min grej egentligen.
Nej.
Så jag fick låna en bok av honom nu så han ska få igång mig så att jag så han ska väcka mitt stenhjärta till liv så att det blir ett riktigt hjärta av kött och blod. Och då är det Cormac McCarthy som har skrivit en bok som heter Blodets meridian, som enligt honom är lite western och jävligt smart, och den kommer du gilla. Då kommer det här väckas. Då svarar jag inte i telefon om någon ringer, för då sitter jag med Herta Müller och har nästan som ett samtal med Herta Müller genom hennes litteratur.
Han har en vision om den bildade och din andliga växt.
Ja, men alltså han sa det i och för sig också. Han tycker att jag är en intellektuell person, vilket jag alltid skäms lite när någon säger det. För jag har svårt att ta den typen av komplimang. Så det är inte så att han tycker att jag är liksom ett skåp.
Nej.
Det var inte så att han sa, ditt jävla skåp, här har du en bok. Det var inte det som hände.
Nej.
Utan han ville att jag ska liksom bli mer sådär, njuta av litteraturen. Men jag tror att han har rätt också. Men jag vet inte om det kommer funka. För jag gillar ju mer teknisk litteratur.
Ja, men du gillar ju Houellebecq också.
Det gör jag också.
Vi har ju läst saker som du tyckte var jävligt bra.
Ja, men det gör jag absolut. Ja. Men det tar emot mycket.
Ja. Nej, men jag gillar ju inte alltid att läsa romaner heller. Nej. Om man säger så. Det är väldigt sällan jag tycker jag hittar en roman som är spännande. Blodets meridian har jag faktiskt läst, men kanske inte från perm till perm, om jag ska vara helt ärlig. Däremot har jag läst andra böcker som han har skrivit, till exempel Vägen, som utspelas i ett postapokalyptiskt landskap.
Det är den som också blir film.
Ja, precis. Som jag också har sett.
No Country for Old Men.
Den har jag läst, och den skulle jag nästan läsa hellre än den.
Ja.
För den tyckte jag var jävligt spännande.
Okej.
Okay. Och den skulle du nog också kunna tycka om.
Ja.
Men nu, det är väl det jag läste av honom.
Nu börjar det ju bli dags för ett nytt Nobelpris i litteratur.
Mm.
Det är väl...
Nu på torsdag.
Ja, precis.
Om det är någon som...
Då kanske man ska läsa den. Det är ju det de här gör.
Ja, precis.
Bokmässan, kärringarna. Nu läser jag årets... ja, Nobelpristagare. Jag får bilder i huvudet när de blir nedpepprade med Kalashnikovs. Det är min punk. Jag spyr på detta. Ska man läsa det?
Hatar den?
Jag är inte fylld av hat. Jag tycker det är roligt. Men mina bilder jag får i huvudet är
Kalashnikov, det,
bombväst inne på ett skolbibliotek. Bara boom! Det är de bilderna jag får i huvudet.
Oroande.
Men vem tror du vinner då?
Det finns några som är tippade nu. Eller Annie Ernaux, en fransk författare som har skrivit. Nej, hon är, skriver väldigt bra och sådär. Jag har inte läst henne speciellt mycket, men hon kanske får det. Och sedan så vet jag att det sedan är de gamla vanliga som astråkiga författare.
Kan Herta Müller få det igen? Det hade jag.
Nej, kanske inte. Men jag vill ju att Welbeck ska få det.
Ja, det hade
det hade varit grymt.
Det, men det tror jag inte han får.
Nej, jag tror inte heller.
Nej. Men det hade varit, det hade varit grymt. Grymt, ja.
Men vi får hålla öronen öppna då på torsdag. Om det är någon vi känner till överhuvudtaget, ja, eller känner att vi kan läsa in oss på, så borde vi göra en bonus. Men, får vi göra ett bonusavsnitt
om det, ja.
Om det, ja.
Men du, nu var de ju så jävla PK 2021 och gav priset till någon som ingen har hört talas om, som bara skriver så här: det är så synd om folk från ett annat land.
Ja.
Men,
som ingen ville läsa.
Som ingen ville läsa. Nu var de fullkomligt PK och godhetssignalerande förra året. Mm. Då har de byggt upp en liten buffer.
Ja, precis.
Är du med?
Nu kan de liksom...
Så nu kan till och med en vit man få det i år.
Ja, antagligen. Ja. Ja, det är det jag tänker.
Ja, ja. Så det här året är ju liksom...
Ja, visst. Ja. Och då kanske det blir Welbeck.
Nej, men... Eller så ger de det till typ en handikappad indier. Så att det kan vara en ännu mer stereotyp person nästa år.
Ja,
alltså det,
ja precis. De bygger upp, de kanske kommer bygga upp bufferten år efter år.
Precis.
Efter år.
Så om Welbeck ska få det, då måste en handikappad indier, en lesbisk same ha det två år innan. Och då är buffen tillräckligt stor. Då kan väl Beck få det.
Det är som i tv-spel. Man ser den här lilla...
en sån stapel.
Ja, precis. Ja. En stapel så här, grön. Så här, så bara, ja.
De bara, fan också. Ja, men okej, ta den här... Ta han samen som går runt baklänges. Vi tar han nu. Så kan vi ha Welbeck nästa år.
Ja. Ja, men jag tror att de...
Patetiskt.
Ja, det är patetiskt att de resonerar på det sättet. Ja. Apropå jag har ju läst, jag ska recensera Claes Östergren.
Ah, okay.
Jag ska väl inte säga för mycket om den. Större trygghet aldrig fanns en roman.
Mm.
Svårt att säga nästan vad den handlar om, men någon... ja, det är skitsvårt, alltså jag vet inte vad jag ska skriva om den ens. Men det handlar lite om social, vad ska jag säga, social ingenjörskonst eller vad man ska säga.
Det är ett, social engineer.
Ja, det är ett försäkringsbolag som har en genial ledare som liksom som analyserar hur man ska skapa så mycket trygghet som möjligt för människor.
Ja.
Och så har han ju liksom valt ut en liten ort på något sätt och där implementerat alla de här idéerna som han har. Och så till slut inser han att det har misslyckats fullständigt för personerna i den här byn eller området. Eller, de blir liksom själlösa. Liksom. De får liksom, tar inga egna initiativ. De blir trygghetsnarkomaner.
Så det är en parabel till Sverige.
Ja, eller? Precis. Ja. Så kanske heter jag. Ja. Så liksom skapa autonoma individer immuna mot extremism. Men det här liksom när huvudpersonens syster då blir en slags SD-karaktär. Så har ju det här misslyckats då. Så det är liksom... vad ska man säga liksom? Jag var kanske inte så imponerad. Jag läste hans... jag gick till biblioteket, lånade hans bok som heter Renegader. Mm-hmm. Eller någonting. För där skriver han ett helt kapitel om Svenska Akademien. Det var ju ganska intressant.
Han satt väl där?
Ja, han satt ju där och sedan hoppade han av. För han tänkte, det liksom, de här personerna kan inte skilja mellan sin egna privatliv och akademin.
Mm.
Och liksom, det är liksom vi som en kvaddad familj. Liksom.
Han kanske har lite punk i sig också. En punkare kan inte vara där.
Nej, han kan inte vara där. Så liksom, han var ju ett dåligt inval redan från början. Liksom, han debuterade. Claes Östergren är en sån där person som jag tror att vi är, eller jag inte bara tror, jag är övertygad om att det är så att liksom, han debuterade ju när vi föddes 1980.
Med Generation X-författare.
Ja, precis. Ja. Med en bok som hette, vad fan hette den nu? Den hette Gentlemen.
Ja, just det.
Eller någonting. Så han är ju jättekänd för den. Översatt till 10 språk. Jag vet inte om de är speciellt lyckade utomlands. Men hur som helst. ett jävligt etablerad författare, och han beskriver såna här lite luffiga karaktärer som är gentlemän på något sätt, men också gangsters och lite sjaviga personer på 70-talet i Stockholm sådär. Men så han är ju riktigt kultförklarad då i Stockholm. Men jag aldrig, har du läst något av honom?
Nej, för fan.
Jag fick
en samling av honom någon gång, vet du, Pool cigarett, och är det han?
Nej, det är ju en helt annan person, för fan.
Jag blandade ihop det. Jag ska bara hålla klaffen.
Men det är ju samma sak med honom. Han som är alltid är på en krog, han jobbar ju på krogar.
Ja, men är inte det typ en Klas Östergren person?
Jo, eller hur? Det är ju
det. Är samma skola.
Precis.
Inte helt ute och cyklar.
Lite knark och mycket supa. Men det är mycket alkohol i Östergrens grejer också. Sådär. Men han verkar vara en väldigt ordnad man.
Ordningsam. En ordningsam medborgare. Lycka till med den recensionen. Eller vad man ska säga. Mm. Jag har ju läst lite teknisk litteratur, förstår du, Andreas.
Mm.
Och jag har läst två böcker, eller en och en halv kan vi säga, av Hans-Olof Sandén.
Mm.
Och den här författaren, av en slump så kommer jag över detta utan att gå in på för mycket detaljer. Men han är rättschef på Göteborgspolisen.
Okay.
Och jurist.
Ja.
Och han skriver i princip kurslitteratur inom juridik.
Okay.
Fast det är inte riktigt kurslitteratur heller. För man kan som lekman läsa detta.
Mm-hmm.
Och då tar han upp olika typer av lagstiftning. Och så skriver han en hel bok om den lagstiftningen.
Mm.
Och då har han skrivit en bok som heter Förtal, som är precis ny. Den kom ut nu, 2022. Och så för 2 år sedan, tror jag det var, så kom hans bok om hets mot folkgrupp ut.
Mm.
Och då får man följa lagstiftningens historia. Var kommer den ifrån? Hur har paragraferna förändrats över tid? Och sen så får man också på ett jävligt skickligt sätt så beskriver han olika rättsfall som har handlat om de här lagstiftningarna. Och då plockar han ut bara det viktigaste så att man får en insikt i det på ett enkelt...
Väldigt pedagogiskt då.
Jättepedagogiskt, men inte pedagogiskt, men inte puckat.
Mm.
Om du fattar vad jag menar då liksom. Det är inte så här, nu ska jag förklara för dig lille vän, det är inte på det sättet. Utan det är klart och tydligt och sakligt och som sagt var, jag kan ju ingenting om juridik, men jag kunde ta mig igenom de här böckerna.
Vad är det för förlag?
Nordstedt juridik.
Aha, okej. Men då är det väl ändå för, det är tanken är att jurister ska läsa det?
Ja, han skriver i förordet, tror jag, eller ena förordet till,
brukar ju förklaras i förordet vem det är riktat till.
Förordet till Hets mot folkgrupp är skrivet av den före detta Säpo-chefen.
Mm.
Så det är ju ganska...
Claes Friberg tror jag han heter.
Ja, det kanske han gör.
Gör han inte det, va?
Ja, jag kan kolla. Men alla...
Var det grymt om jag satte det?
Ja, det är ju helt sjukt om du satte det. Ja, Claes Friberg. Bra, Andreas. Ja. Nej, men i alla fall. Och det som jag upplevde nu, den jag har läst mest noggrant, det är Hets mot folkgrupp. Och det jag upplever när jag är klar med den är att alla borde läsa den boken om man någon gång har varit intresserad över dels hur vårt rättssystem fungerar, men också, för man hör ofta journalister och Twitter och du vet så här, det där är hets mot folkgrupp eller det är något fall som den här SD-kommunalpolitiken Bertil Malmberg som åkte fast för hets mot folkgrupp och man lär sig jävligt mycket om hur våran stat faktiskt fungerar i verkligheten.
Mm.
Istället för att vara i händerna på en journalist till exempel som ska skriva om ett fall så förstår man mycket mer själv om man läser det.
Även journalister kanske bara läser den då?
Ja, precis. Så att målgruppen för den här är ju journalister, medborgare som gillar att sätta sig in i vad det är för land vi lever i.
Mm.
Och åklagare och domare och så vidare som kanske inte är vana att behandla den här typen av fall. De kan lära sig mer om vad rättspraxis är i Sverige då.
Mm.
Och då, det finns så mycket bra, det finns så mycket guld i den här. Men hets mot folkgrupp, det börjar med, i Sverige så börjar det med någonting som kallas för Lex Åberg.
Mm.
Och den här Åberg, han var började på 20-talet i Sverige.
Mm.
Han var en antisemit.
Mm.
Och det han, den här Åberg, höll på med, det var att han tryckte massa antisemitiska flygblad, han tryckte massa antisemitiskt material, och han höll på att sprida detta i Sverige och i andra länder.
Mm.
Och han höll på med det här så mycket att han drog på oss, att Sverige som nation drog på sig kritik från andra länder och internationella organisationer.
Mm.
Bara, hur fan kan ni låta den här Åberg bara hålla på liksom? Mm.
Det här var efter andra världskriget då?
Nej, det är mesta händer efter, men Åberg satte igång redan innan.
På 20-talet, ja. Typ. Ah, okay.
Ja, men det mesta som hände med lagstiftningen, det är efter då. Och,
för då har ju vissa andra länder då förbjudit den här typen av propaganda, kan man säga då.
Och då hade vi egentligen ingen riktig lagstiftning i Sverige. Mm. Så då kommer det utifrån och då börjar man då gräva i det här. Okej, men liksom den här Åberg verkar ju vara också ganska knäpp.
Mm.
För han blir dömd flera gånger, men han slutar inte och han bara trycker massa sjuka grejer och liksom sådär. Så det är den här Åberg då som, det är där det börjar. Och så får man följa hela historien fram till var vi är nu och de olika förslagen på lagstiftningen och hur samhället har förändrats och vilka grupper det är. Man ska inkludera, vilket till exempel plötsligt, det var ju inte på 50-talet, så var det ingen som tänkte att man kunde hetsa mot homosexuella exempelvis.
Mm.
För att det var ju normen att hetsa mot homosexuella.
Mm. Och det var nästan förbjudet fram till 47, eller homosexualitet var väl kriminellt.
Det var till och med, precis. Ja.
Så det var ju liksom ingen issue.
Så då inkluderar man detta senare. Så får man följa detta, följa hur det fungerar, läsa om olika rättsfall och helt enkelt både lära sig historien och den nuvarande rättspraxisen. Och jag ska säga att jag tycker ofta att juridik är så tråkigt så jag spyr. Men jag har liksom, den här boken har fått mig att ändra åsikt lite.
Okay.
Att nu tycker jag istället att fan, det här var ganska spännande liksom.
Men det är ju oerhört intellektuellt stimulerande med juridik.
Ja, det trodde inte jag, men ibland är det ju uppenbart.
Ja, precis. Ja. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om...
Jag är ju intresserad av åsiktsfriheten, så det här faller ju i min intressesfär också. Ska jag säga.
Ja, men du är väl också intresserad av språk.
Ja,
för det här bygger ju på, liksom, man måste ju ha en språklig kompetens, för man måste ju ha kommunikativa skills för att vara en bra jurist, precis, till exempel.
Jag ska demonstrera en sak i den här boken. Då har Hans-Olof Sandén i en bilaga, så har han gjort ett flödesdiagram eller en schematisk beskrivning över huruvida någon blir dömd för hets mot folkgrupp eller ej.
Mm,
jag tycker bara, det är första steget. Är meddelandet spritt till mer än ett fåtal personer utanför den rent privata sfären? Det är det första.
Mm.
Är det det? Om det inte är det, friande.
Mm.
Om det är det, då går man vidare då. Är meddelandet att betraktas som ett hot eller missaktning mot en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer? Är det ett missaktningsfullt meddelande? Säger man att de är sämre än andra och så vidare?
Mm.
Ja, okej. Okay. Är det inte det, friande.
Mm.
Så går man vidare.
Mm.
Är meddelandet en del av en saklig och vederhäftig diskussion?
Mm.
Och det, där får vi se vad som händer just nu, för att sakligheten verkar inte skydda längre. Men om det var sakligt förr i alla fall, då blir du friad, för liksom, då kan det tillhöra till exempel det demokratiska samtalet eller en forskare som pratar om någonting.
Man måste ju kunna tala om forskning och...
Ja, precis. Man skulle ju kunna säga att till exempel att säga att man som läkare diskuterar olika behandlingar beroende på var man kommer ifrån.
Mm.
Till exempel, det finns ju vissa folkgrupper som har vissa blodsjukdomar och så.
Mm. Mm.
Det är en saklig framställan.
Mm.
Det är ju inte, det är inte, man kan inte beakta det som att man hetsar mot en grupp.
Nej.
Utan man bara konstaterar att
här finns det skillnader som är viktiga på det.
Diabetes är större bland afroamerikaner och så vidare. Och då säger man inte att afroamerikaner är sämre, utan det är en saklig framställan. Ja, då blir man friande om man är saklig. Om man inte är detta, då går man vidare. Är sammanhanget förmildrande med hänsyn till EKMR? Det vet jag inte ens vad det är.
Har du inte ens kollat upp det då?
Nej, men jag kan inte det. Men här, är hotet eller missaktningen av så allvarlig grad att en friande dom ändå inte kan motiveras i det enskilda fallet? Det är lurigt.
Där hänger jag inte med. Sorry.
Nej, men alltså om alla de här tidigare stegen, men om det ändå har varit så allvarligt, alltså att även fast du har kanske varit saklig, fast det du säger är så fruktansvärt vidrigt eller får folk...
Man trillar av stolen när du...
Ja, men säg att du satt i Aktuellt så att halva Sverige hör någonting. Alltså det finns liksom nivåer av det. Men när man läser de här olika domarna, det kan ju vara intressant både för oss som har en podcast eller om man skriver eller så vidare. De flesta som har åkt fast för det här, då är det något fyllo som gör Hitlerhälsningar i en pub. Eller så är det skolungdomar som liksom stökar till det och...
Det är svårt att försätta sig i den här situationen där man får liksom blir dömd eller ens åtalad.
Man får vara klantig eller full, skulle jag säga. Men det här kanske har förändrats nu efter han Bertil Malmberg åkte fast.
Mm-hmm.
Jag behöver inte gå in på vad det handlar om. Eller jag kan inte gå in på vad det handlar om. För då kanske det är hets mot folkgrupp. Men då har det möjligtvis förändrats till det sämre för åsiktsfriheten nu då.
Mm.
För att han skulle man ju helt klart kunna säga uttryckte sig sakligt. Men han blev dömd ändå. Och då kanske det har hänt någonting där. Men generellt sett, så här, var inte ett fyllo eller var inte en dum tonåring. Så är det lugnt liksom. Och när det kommer till pressen, vad journalister skriver eller om du skriver någonting i en tidning och så vidare, då är nästan skyddet fullkomligt. För att då väger man ju den pressfriheten i yrkesutövandet, det väger man rätten väldigt högt liksom. Så att i en tidning så kommer du undan med nästan vad som helst jämfört med om du skojar till det i ett klassrum eller så vidare.
Jag vet inte om det här är ett problem för mig riktigt.
Men det är bra att känna till och det har med åsiktsfriheten att göra, för att de här lagarna är ju väldigt allvarliga på det sättet att de inskränker ju i åsiktsfriheten.
Ja, det gör de,
och åsiktsfriheten är ju grundlagsskyddad och våran det är ju det. Vi har ju pratat om det mycket i podden också. Det är ju det fria ordet. Det är ju det viktigaste.
Ja, det är ju asviktigt. Det kan ju komma till att man knappt har en demokrati längre om den... Jag menar inte att vi är i den situationen nu. Men liksom att blir det för inskränkt så har man ju ingen yttrandefrihet.
Nej, precis. Och jag personligen tror att många av de här sakerna och de rättsfallen som jag har läst, jag ser liksom ingen vinst för Sverige med det. Om vi ger 6000 kronor i böter till någon jävla shitkid. Alltså jag ser inte att Sverige ska syssla med detta, om jag ska vara ärlig. Alltså jag tycker bara det är waste of money liksom. Varför ska något fyllo som gör en Hitlerhälsning, varför ska vi ha en hel rättegång och så får han böta 5500 kronor. Alltså jag ser liksom inte vinsten i det. Ett fyllo är ett fyllo. Jag är med på amerikanernas sida att språk är språk. Du kan säga ungefär vad du vill. Men handlingar eller reella hot och så vidare.
Ja, men vad skulle hända i USA om man gjorde Hitlerhälsningen?
Det är fullkomligt lagligt.
Nej.
Jo, för fan.
Nej.
Jo, 100% lagligt. I USA så är det, de har en fullkomlig åsiktsfrihet som i deras konstitution. Du kan säga.
Så du bara kan gå in i en hotellobby och börja hejla då?
Ja. Ja, absolut.
Ja, du får ju spö kanske.
Ja, det kanske man får. Ja. Man kanske inte ska göra det ändå. Det är ju inte bara lagsystemet som rättar till hur vi för oss ett samhälle. Men i USA så är det fullkomligt lagligt att säga vad som helst. Men det du inte får göra i USA, du kan inte skrika att det brinner i en biosalong fast det inte brinner. Ja. Det täcks inte av åsiktsfriheten. Ja. Du kan inte hota någon. Och du kan ju inte heller försöka säga till en grupp att åk hem nu och hämta alla era pistoler så ska vi åka och skjuta de här personerna. Mm. Det är inte lagligt heller.
Uppvigling då?
Ja, precis. Men däremot så har de ett fullkomligt skydd när det kommer till språk och ord.
Mm.
Och det är ju där som det skiljer sig.
Förtal då?
Förtal är mycket svårare att förstå sig på, skulle jag säga. Men förtal i Sverige, jag ska inte bli så långrandig, men den var också väldigt bra, den boken, och man lär sig väldigt mycket. Den hade förtal som lag har inte en lika intressant historia, men förtal i Sverige.
Det måste ju vara flera århundraden som det liksom.
Ja,
handlar.
Det hette ju
Nisse, jag har knullat ett får.
Ja, precis. Men innan så hette det ärekränkning. Ah. Så det kommer ju från det här äran, att man måste skydda sin ära. Och det
ära
var ju sånt,
och heder.
Ja, man ära och heder.
Ära och heder av någon.
Nej, precis. Och det är därifrån det kommer historiskt. Mm. Och det var ju sånt man gjorde dueller om förr.
Ja, precis.
Jaha, så du har sagt att jag har satt på griseknoa. Då får du möta mig i en duell för att du har antastat min ära. Det var ju det handlade om. Men mycket intressanta fall i förtal också.
Mm.
Det man skulle kunna säga om förtal som är intressant i den svenska lagstiftningen, det är att den svenska rätten verkar inte bry sig så mycket om huruvida det är sant eller ej.
Mm.
Utan det som rätten bryr sig om, det är om du har sagt någonting och dina motiv är att detta är för att andra personer ska missakta den här personen.
Mm.
Så du kan alltså rent teoretiskt åka fast för förtal om du kallar en pedofil för pedofil offentligt.
Mm. Mm.
Och andra saker som om du sprider rykten och säger att någon är en lösaktig hora till exempel.
Mm.
Så även fast den personen kanske är det, så liksom bryr inte rätten om det, utan det handlar om vad du sprider. Mm. Det som är intressant är att mycket av det man ser i sociala medier, till exempel när folk kallar sverigedemokrater för förintelseförnekare och rasister och fascister och så vidare.
Mm.
Mycket av det är olagligt.
Mm.
Men då måste de polisanmäla det själva.
Mm.
Och Jimmy Åkesson och Jomshof och så vidare.
Mm.
De jag tror inte varken de har tid eller lust att processa mot alla de här personerna.
Mm.
Däremot om någon.
För det är civilrättsliga mål, eller vad är det man
ja,
säger?
Jag tänker inte uttala mig om den uppdelningen, för jag förstår inte riktigt vad det är. Men det är väl det när man måste polisanmäla det själv.
Ja.
Det är ingen åklagare som gör det åt.
Du får stå och pröjsa själv för.
Men det som händer i alla fall är så här, att om en person i en tidning skriver att Jimmy Åkesson är en rasist, då är det helt lagligt, för att pressfriheten väger tyngre.
Mm.
Men om folk på Twitter kallar han för förintelseförnekare och sprider detta, då är det olagligt. Men Jimmy Åkesson verkar ju inte polisanmäla detta.
Mm.
Men det är inte lagligt. Du får inte säga såna saker liksom.
Mm. Mm.
Det är inte lagligt. Det är som sagt, du får inte sprida såna saker om folk.
Man ska inte sprida en massa shit om människor överhuvudtaget kanske på sociala medier.
Nej, men alltså man kan ju sprida massa shit om man känner för det, men det man borde veta är att det är...
Att det är inte lagligt.
Och om någon kallar mig för fascist offentligt och det liksom gör att folk missaktar mig, då är det ett lagbrott. Det är det som jag inte tror att folk förstår. För det som jag tror folk tänker, det är att det är inte lagbrott om man gör det mot, vad ska man säga, nationalkonservativa.
Uh-huh.
Alltså för att de har inte polisanmält. Och det finns en idé här som jag tänkte på, att de kanske borde börja polisanmäla väldigt mycket för att helt enkelt få folk att sluta. Liksom, att man inte får lov att häva ur sig sådana saker. Liksom.
Säga vad som helst.
Nu såg jag han Jomshoff. Han är ju en väldigt provocerande politiker för många. Men då är det ju folk i sociala medier som säger att han har fått... jag såg det här om dagen som säger att han fick sparken som lärare för att han är en förintelseförnekare. Det är ju total lagbrott liksom. Det får du inte lov. Det är liksom fullkomligt olagligt att häva ur sig en sån sak i Sverige. Skulle jag. Det är min tolkning i alla fall av det. Men jag tror inte att han anmäler liksom.
Nej, hur skulle han kunna ha koll på miljoner eller tusentals personer som blajar?
Nej, precis. Och så kan man också ifrågasätta hur... Eftersom att det har blivit vad ska man säga, så normativt i Sverige att häva ur sig den typen av saker om anhängare till just Sverigedemokraterna, då kan man också fråga sig hur speciellt tingsrätterna hade hanterat de ärendena. Så här, är det förtal när alla gör det? Liksom?
Mm.
Eller alla gör ju inte det. Men,
ja, det är svårt att fälla väldigt många, menar du?
Ja, precis. Men där ska man nog vara försiktig när man häver ur sig massa ismer. Det är inte liksom...
Ett förtal som är väldigt känt, som inte handlar om politik, är ju det där vad heter hon? Virtanen Gate.
Ja, precis.
Hon blev ju fälld, som jag förstår det. Men är liksom är lite av en vad ska man säga, rättshaverist kanske, och menar att det var ju så bla bla, och har inte jag rätt att säga sanningen och...
Ja. Men det är det som är, och det kan man ifrågasätta verkligen om man håller med om. Hans-Olof Sandén tar ju upp det i boken, att det finns två juridiska synsätt, och det ena är ju då där rätten beaktar vad det är som faktiskt är sant. Och det andra synsättet är att man beaktar vad det faktiskt leder till för konsekvenser om någon blir förtalad. Där det inte är relevant om det är sant eller ej. Och Sverige har ju valt den, om jag förstår det här rätt då, jag är ju inte en expert på detta. Men då har ju Sverige valt den andra delen då, att det spelar ingen roll om det är sant eller ej. Det har ingen betydelse.
Så även om Virtanen då hypotetiskt hade varit fälld för våldtäkt och hon hade skrivit om det i sociala medier eller på Facebook, så skulle det kunna vara förtal ändå?
Men där verkar det finnas en liten, för att just när det kommer till fälld för brott, så verkar det, om jag förstår det rätt, som att det är den enda typen av sanning som man beaktar. Just fällande.
Okay.
Ja, det är sant i juridisk mening. Det här är svårt att förstå när man inte håller på med juridik. Men där verkar det finnas något undantag.
Ja, men det finns väl ändå en logik i det?
Om någonting är sant liksom.
Ja, alltså, vem bedömer det liksom? Det är ju speciellt när det gäller sexuella eller fylleknull som har hänt för 10 år sedan. Vad hände då liksom? Det är ju väldigt olika vad man kan ha i sådana fall.
Ja, jo, absolut. Nej, men absolut. Det finns väl en poäng i det, att det är inte så smart att låta domstolar lista ut vad som är sant. Men det skulle ju kunna vara... Men
de kan ju inte göra det överhuvudtaget.
Ja, men ibland kan man göra det. Om någon säger att han lurade, man sprider ut att jag känner mig lurad på grund av det här som hände när jag köpte den här bilen som bara gick sönder. Det här är ingen seriös handlare. Och så sprider man ut det som fan. Då kan man ju titta, okej, vad köptes den för? Vad brukar de kosta? Vad det som fungerar? Man kan ju,
nej,
man kan
sant,
ju reda ut vad som är sant eller falskt.
Men, det, är,
men
ja.
Det gör inte rätten. Förutom då, tror jag, när det kommer till just om någon är dumd.
Ja, precis.
Men som sagt, var lyssna inte på mig om det här, utan läs Hans-Olof Sandén, för att jag är en juridisk trähatt, men jag tycker att det här är spännande. Men om man vill lära sig mer om hur Sverige fungerar och läsa om spännande olika rättsfall, det är lite som så här true crime grejer. Och läsa om rättsfall.
Ja, det är lite spännande. Ja.
Och han har plockat ut bara det viktigaste som är relevant för förtal eller hets mot folkgrupp. Han har plockat ut relevanta rättsfall och han har plockat ut det så att du läser bara det du behöver. Det liksom är,
hoppas han skriver om fler saker.
Ja, han har nog några fler.
Vet du, vad är hans, vad sa du att han jobbade med?
Han är rättschef på Göteborgs
polis. Vad innebär det? Vet du det?
Han är chef över alla deras jurister och han har hand om allting som har med, med det att göra, så att säga.
Det här är lite det som styr polisens arbete då?
Det skulle vad de kan göra. Det är polisledningen. Och
vad de har rätt att göra, vad de inte kan göra, när de kan.
Ja, jag kan tänka mig att det har med alla polisers rådgivning att göra, eller alla om allt som har med liksom, polisdelen att göra, som inte tillhör åklagarmyndigheten.
För de styrs ju av lagar och poliser hela tiden.
Om en åklagare vill att en polisman ska göra någonting som man inte får lov att göra, då kan jag tänka mig att det är rättsavdelningen som tar hand om det.
Mm.
Exempelvis. Nu hittar jag bara på, det finns väl mycket där. Men jävligt skicklig. Sen är det lite synd att juridikböcker är ju inte billiga. Det är ju goa 400-500 spänn styck liksom. För
de här böckerna.
Ja.
Jag såg att förtal fanns ju på stadsbiblioteket i alla fall.
Ja.
Men inte hets mot folkgrupp. Det var lite synd.
Ja, nej, men det är jättespännande. Och jag har märkt en annan sak, att när jag har suttit och läst de här böckerna, för det står väldigt stor text på dem, hets mot folkgrupp och förtal står liksom på pärmen, så att säga, då märker jag att det är sån jävla konversationsstartare.
Mm.
Folk bara, vad läser du? Och, alltså det blir väldigt så här, okej. Då var det någon som sa till mig, men då, jag ska nog ta och läsa den där om hets mot folkgrupp. Så, för jag känner ofta att man sitter i knät på journalister och jag litar inte på dem. Då får jag läsa om det själv. Så där.
Mm.
Alltså det är ju...
Journalist-hate.
Ja, men vad fan med all jävla rätt, eller?
Jag vet inte varför du har fått...
Har du sett DN någon gång? Känner du till Dagens Nyheter? Har du läst dem någon gång?
Nej,
och det behöver inte vara hate. Det är bara att många i det yrket har ju inte den kompetensen.
Mm.
Bara för att du bevakar någonting så innebär det ju inte att du är expert på det.
Nej,
och det är som är liksom...
Det blir
väldigt fel.
Skev verklighetsbeskrivning på något sätt.
Skevt, fel och struligt jävligt ofta.
Ah, ja.
Och då kan det vara bra att då läsa något sånt här, tycker jag. Ah. När någon uttrycker liksom klarspråk.
Ah.
Är det här det är? Liksom. Ah. Sen blir man ju inte expert bara för att man läser de här böckerna, såklart. Ah. Men man lär ju sig lite.
Det var du som nämnde, om man var intresserad av juridik överhuvudtaget på grundnivå så att säga, så nämnde du någon bok eller vad det var, eller någon text. Vad var det? Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Inte?
Det finns ju grundkurser, de brukar kallas för Göken och Jyken och sådana grejer.
Göken och Jyken.
Man kan gå en sommarkurs på Handelshögskolan om man vill. Då läser man en grundkurs i juridik över sommarmånaden.
Då är det en grundkurs i juridik. Ja, okay.
Precis.
Så det var ingen speciell bok? Utan det,
nej, det är en massa olika böcker. Men jag har faktiskt försökt ta den kursen, men jag tyckte det var så tråkigt så jag sket i det. Jag var på typ en föreläsning och bara, herregud. Det här... Jag liksom börjar bejaka om jag kanske ska vara i bergen i Tibet och liksom, jag vet inte.
Jag läste ju juridik när jag läste in lite betyg.
Ja.
Det var ju väldigt mycket. Det mest spännande var ju naturligtvis brott och straffdelen. Ja. Liksom. Men det finns ju också saker som är så fruktansvärt tråkiga med juridik. Affärsjuridik till exempel. Det är ju juridik även när du köper...
Vattenrätt och så.
Ja, visst är det liksom när du köper en produkt och du får fel produkt. Och... En rolig sak...
Konsumentköp.
Ja, precis. Det är ju också... Men det är ju stora delar av juridiken. Liksom.
Alltså de flesta av oss är ju det vi stöter på.
Ja, precis.
Alltså jag menar, man handlar mjölk och får ett kvitto. Det kvittot är ett avtal.
Ja.
Det är den vanligaste typen av juridik man stöter på. Det är jävligt sällan man bara, oh shit fan, jag rapar någon. Nu ska jag vara i en domstol.
Ja, precis.
Alltså mjölkköp är mycket vanligare än rape.
Ja, visst. Eller att man köper grisen i säcken så att säga. Eller att man köper någonting som någon har stulit. Eller något som liksom... och sådana grejer. Men jag hade ju en jävligt bra lärare. Han beskrev... Jag har varit med om det 2 gånger att folk, att man i en butik, man har köpt någonting och så glömmer de att larma, idioterna i kassan glömmer att larma av.
Så det tjuter.
Så det tjuter när jag går ut och så är det liksom, men vad fan, så får man gå tillbaks. Oj, vi glömde att larma av. Men det är liksom, och han menade på den här... juristen att då kan man anmäla dem för det. För de har pekat ut mig som en snattare.
Ja, det är förtal.
Ja, på sätt och vis, ja.
Så det, liksom, om det är inför väldigt många personer.
Inför många personer, ja.
Som inte tillhör typ... Ja, precis.
Liksom,
om du är själv då, där när det händer lär du ju inte kunna...
Nej, precis. Om jag är själv i butiken. Men om det är flera andra där som liksom kollar på mig och liksom, vad fan det här... Men
det är samtidigt det är det mest rättshaveristiska jag har hört i hela mitt liv.
Varför det?
Alltså, men du kan inte gå runt... De är någon stackars tjej som inte har koll på det och så går du ut och så piper det. Ska inte, det kan man inte hålla på. Nej, det kan man inte. Jag förstår om det är olagligt. Eller kan vara det. Men det är liksom, det här har vi inte tid med. Folk har skjutit ihjäl, de har skjutit ihjäl 50 pers i Sverige i år. Och du snackar om att det tjuter i någon jävla larmbåge. Liksom.
Ja, men då har vi en annan, då har vi en annan lösning på det. Vi behöver inte dra det till rättegång. Men jag kan säga sådär. Ja, nu utsatte ni mig för en genant händelse här. Ja. Jag vill ha den slipsen gratis.
Ja.
Så är vi kvitt.
Och då ska typ en trög person som står i kassan som heter typ Josefin. Då ska hon bara, då får hon lov att göra det. Så ska hon typ ringa butikschefen. Och det är någon här, det pep när han gick ut. Han vill ha en slips. Ja, nej men det får han inte.
Ja, men då blir det polisanmälan.
Ja. Och då är du inne, då är det...
Det
här är den mest patetiska formen. Det är den mest patetiska formen av rättshaverism jag har hört hela mitt liv. Folk har fantasier om bankrån. Du har fantasier om att sätta dit någon om du piper i en larmbåge. Det är stylpatetik liksom max. Ja.
Kul.
Ja, men det är, du kan ju polisanmäla någon bara hitta på något. Ja,
det kan jag.
Han viskar ett hot i mitt öra. Ja, herregud. Ja, nej men så det är en del läsning. Nu blir det Cormac McCarthy och så vill jag verkligen tipsa om Hans-Olof Sandéns böcker där.
Så får vi se vad som händer nu på torsdag om Welbeck får Nobelpriset.
Kommer han inte få.
Antagligen inte.
Nej.
Men... Svante Pääbo är ju inte en författare, men han har fått Nobelpriset nu i medicin. Känner du till det?
Ja, men jag känner till Svante Pääbo, men jag kommer inte ihåg exakt.
Han är världsberömd. Det var han som höll på med neandertalsgenomet.
Just det.
Var han som visade att vi alla europeiska människor är lite neandertal.
Det är därför jag känner igen. Jag har kollat på hans föreläsningar. Och det är just det. Det är så här ancient. Om man vill kolla och lära sig mer om det så brukar man kalla det för ancient DNA.
Ja, just det.
Det är det som de håller på med. Ja. Det var därför jag känner igen.
Evolutionär... antropologi eller vad, nej det är kanske inte.
Men om man googlar på Ancient DNA på YouTube så kommer man få lite föreläsningar och videos och sånt. Det är ganska coolt. Jag är släkt med neandertalare. Jag har testat mitt DNA och sen har jag jämfört mitt DNA i ett register för Ancient DNA och jag delar arvsmassa med neandertalare.
Så, det är... så dina förfäder har någon gång mixats med neandertalarna.
Ja.
Det är coolt.
Ja, också skrämmande. Man ser ju framför sig någon som så här fondlar en monkey boy liksom. Det är sjukt. Men det här neandertalsarvet då som jag har, jag ska försöka jag talar alltid gott om neandertalare. Mm. Jag skiter inte på neandertalare. Jag liksom försöker tänka som en neandertalare ibland.
Det är inte så här, de var dumma och kassa. Och...
Nej, men grova.
Grova
män. Grova neandertalkvinnor. Mm. Och den grovheten försöker jag ju med pompa och ståt bevara även i modern ålder.
Har du sett neandertalare i kostym? Det är ganska roligt.
Nej.
Nej, men de bygger modeller av neandertalare och så sätter upp kostym på den.
Okej.
Okay. De ser ganska... coola ut faktiskt.
Okay. Ser ut lite som mig i kostym kanske?
Nej, inte riktigt.
Hårigare händer?
Nej, de såg ju verkligen, neandertalarna såg ju verkligen annorlunda ut.
Ja.
De hade ju en helt annan kranieform och sådana grejer. Större hjärnor till den.
Ja, precis. Ja, vi har det.
Så. Ja, visst.
Nej.
Men det var kul att en svensk fick medicinpriset.
Svante Pääbo.
Världsberömt sedan länge. Liksom.
Ja.
Så det var
jag kände igen kul. Det är jättekul att titta på föreläsningar om det där. Mm. Ja, Andreas, det här var ett väldigt trevligt och mysigt samtal.
Ja.
Vi går vidare ut i världen.
Det gör vi.
Och så kommer det ett bonusavsnitt den här veckan om prisdagen.
Ja, precis. Får vi se om det är läsbart överhuvudtaget.
Ja, oftast är det ju inte det.
Nej,
men då laddar man upp så blir det
någon skev person.
Ja, precis.
En skev kontroversiell.
Fan, jag skulle vilja sitta på mötet. Jag vill höra dem.
Man vill vara flugan på väggen.
Ja. Ha det bra då.
Japp.